Det är fredagen den 26 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss, varmt välkomna till Svenska Dagbladets ledarredaktion. Vi tänkte fredagspodda i all enkelhet och ni som lyssnar är förstås inbjudna att vara med. Det är ju långt gånget på april 2024. Man kan knappt tro det, men vi närmar oss vårens stora högtider. Valborg, sista april och första maj. Just nu är antagandet lätt sordinerat av ett iskallt regn över Stockholm. Men årshjulets urverk känner ju ingen väderlek. Klockan tickar obönhörligt mot kalendarisk vår. Och snart ska väl drivans blommor smälta ner och dö, och medels purpurvågor ska denna ljuva sommartid komma till oss. I väntan på den ska vi ägna oss åt mer profana ting här i podden, veckans händelser inom politik och annat som en ledarredaktion ständigt måste smutsa ner sina svanfjädervita händer med. Vi ska nu den närmaste timmen, så där ungefär, gå igenom det som nyligen teamats och ge våra synpunkter på detta. Eller vi och vi, jag ska förstås inte ha några åsikter. Jag är poddredaktör, jag är vad jag pratar, som Bowie skulle ha sagt. De som står för åsikterna och den skam och den ära som följer med dem, det är mina kollegor. Och just idag heter de Tove Livendal, Paulina Neuding och Peter Wemblad. Och jag är så glad att ha dem hos mig. Välkomna hit!
Tack Andreas!
Tack så mycket! Bonjour!
Visst, det är samma uppställning som förra veckan, visst är det så?
Precis, och det är kanske första frågan där till Tove. Vad har vi gömt undan Mattias egentligen?
Vi skickade honom på hemligt uppdrag utomlands.
Lite international man of mystery där faktiskt.
Precis. Jag säger inget mer.
Business and pleasure. Ja, vi får se. Tove, längtar du ut till fåglarna så här års?
Ja, verkligen. Men jag tror att fåglarna sitter i bladverket. Eller det finns inget bladverk än. De sitter i kvistarna och undrar vart våren är någonstans.
Så är det. När jag skrev manus den här podden igår kväll så öppnade jag fönstret och då kvittrade det ganska bra där ute.
Härligt.
Tove, du är i Uppsala bo. Hur är stämningen i staden inför Valborg?
Ja, men det har ju funnits ett stort sånt här urverk eller nedräkningsverk på Carolina Rediviva under en längre tid där det sker nedräkning till den stora dagen som går av stapeln snart.
Paulina,
doomsday clock kanske.
Okay, det. Paulina, din ungdomsvårare i Uppsala, kan vi prata om dem?
Ja, jösses.
Du var första prospektor på Sollentuna nation. höll du tal till våren någon gång?
Nej, det gjorde jag inte.
Däremot så du hade det bra ändå.
Jag försökte hänga med i snapsvisorna. Smält in, tänkte jag.
Precis. Peter, slutligen, du har ju lite auran av killen som gick kring i svart polotröja hela läsåret och snackade ner valborgstraditionerna som töntiga. Men ändå stod det 10.45, dygn som en gödselstack med fracken tung av Astis Insano. Har jag rätt?
Det är inte helt utan sanningshalt.
Det ska jag träffa rätt där alltså. När det väl var dags då var det champagnegalopp och...
Jag pratade kanske inte ner Valborg, men annars hade jag lite svårt för mycket av de här studentikosa traditionerna. Mm.
Men är det så att alla vi tre är Uppsala-alumner?
Jag har faktiskt också läst ett år i Uppsala.
Har du det?
Du ser.
Och jag har firat Valborg. Jag minns att jag blev väldigt trött.
Andreas har gått på Handelshögskolan i Stockholm, ska vi säga nu, så att inte...
Så inte vi blandar ihop med de statliga universiteten.
Ja, precis.
Hörrni, vi ska dra igång. Och då ska vi börja med det som hände idag faktiskt på förmiddagen. Dagens stora inrikespolitiska begivenhet. Försvarsberedningen presenterade sin rapport. Det är alltså den parlamentariska grupp som kommit överens om hur försvarsmakten och det civila försvaret ska utvecklas de närmaste 5 åren. Det är den ordning vi har i Sverige. Och det här är givetvis extremt betydelsefullt mot bakgrund av det mörka omvärldsläget och vårt NATO-medlemskap. Jag tänkte börja med Tove här. Jag vet ju att du satt och tittade på presskonferensen. Vad fick vi kortfattat för besked av beredningen?
Det korta beskedet är att Sverige håller på att komma i kapp och att det finns en ambition att göra det som är artikulerad och tydlig som faktiskt inte tidigare skulle man säga. Det är väl liksom ändå den goda nyheten. Den dåliga nyheten är just att vi försöker komma i kapp från ett sent läge. Så att alla de här ambitionerna som 8 partier är hyggligt överens om, sen finns det olika delar där de är oeniga, Vi är ju inte där vi borde vara, men det finns en vilja och det finns en gemensam idé om att vi ska nå dit. Och sen kommer ju inte, det ankommer också, det är en sak att säga att vi ska ha si och så många värnplikter och att vi ska ha si och så många brigader, men de ska byggas också och det ska finnas pengar till det.
Så är det. Jag tänker, vår försvars- och säkerhetspolitiskt mest engagerade skribent på sidan, Patrik Oksanen, han brukar ju säga när han är med i podden att det är för lite och det är för sent om de satsningar som görs på Försvarspakten. Tror du han kommer säga det den här gången också?
Ja, det...
Eller finns det anledning att säga det? Norris?
Jo, men det gör det ju. Det är så det är. Och sen skulle det kunna ha varit... Det beskedet som jag har fått idag är ju någonstans att man pressar... Man lägger sig ovanpå det som ändå var ÖBs förslag. Och det innebär att man visar en politisk vilja att vi vill ännu mer. Och jag tror att den signalen är viktig. Och sen kommer det ändå vara så att politikernas intentioner som vanligt behöver jämkas ihop med verkligheten och vad som är möjligt.
Mm, precis.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Vi ska snart prata innehållet, bara lite det här formen. Tänker dig Peter, ordförande Hans Wallmark, Moderaten, han underströk vid enigheten att hela riksdagen står bakom och att det här är ett politiskt område som han då menar var fredat lite från tvedräkt som råder på många andra områden och att det är ett viktigt budskap inåt och utåt. Peter, håller du med om att det är ett viktigt budskap inåt och utåt och är det enighet man signalerar?
Ja, det är väl enighet om ambitionerna men inte om finansieringen. Sen är inte jag helt säker på att vi har ju haft, tror vi har haft några artiklar om det på sidan genom åren om den liksom försvarsberedningen är lite förlegad form. Alltså att den här strävan efter enighet har liksom varit viktigare än att faktiskt förse försvaret med det som den behöver för att ha den förmåga som vi vill att den ska ha.
Ja, du tar upp det här med finansiering. När väl Peter Hultqvist fick upp och prata, då, ja, han pratade förstås också enhet, men han pratade ju också inskärpt att det finns ju en klyfta här om finansieringen. Ja, Peter, jag vet inte om du hängde med om det, men Socialdemokraterna vill ju gärna se att man avtalar om detta också, som jag har förstått det.
Ja, nu ska jag säga så att jag har följt det här med verkligen ena örsnibben under förmiddagen här, men S vill ju att det här ska finansieras med skattehöjningar eller en särskild beredskapsskatt.
Mm. Och så brukar ju försvarsbeslut inte riktigt vara, utan det brukar vara det här ska vi satsa på och sen kommer då år för år överens. Den där oenigheten, Tove, spelar den en roll och hur kommer det spela ut framöver, tror du?
Jo, men det spelar roll. Men sen är det ju också talande att det kommer som ett krav nu och det gjorde det inte när man satt i regering. Så att det är liksom ombytta roller på något sätt nu. Och nu är det den borgerliga regeringen som på något sätt har legat på tidigare som säger att nej, men håller oss till kutym och det är att man fattar en budget och man lägger fram förslag och sådär. Så att och man får förhandla och om man dessutom tittar på då frågan om det här med enighet. Jag skulle säga att det finns ett egenvärde i att ha så stor politisk enighet som möjligt eftersom konsekvenserna av besluten kan vara så otroligt ödesdigra. Så att vill man ha ett brett förankrat liksom också folkförsvar så behöver det finnas en bra förankring i den parlamentariska demokratin i riksdagen. Så att jag förstår mycket väl viljan att så långt som det är möjligt ha en bred förankring. Men med det sagt så finns ju då sen, jag har hört Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla rider ju ut på sina käpphästar såklart. Och det är ju någonstans att ja, vi vill satsa på det här men det får inte gå ut över vård, skola, omsorg. Vi vill ha det här men det får inte gå ut över klimatpolitiken, vi vill ha det här och så vidare. Och sen kommer man ju komma ner till det att det behöver en förhandling och en prioritering. Och den processen behöver... jag tror att kanske viljan det här med att säga att nej, men vi lyfter ut det här och det, allt det här kan försvaras genom en extra skatt. Det är ju ett sätt för Socialdemokraterna att kanske lite grann utpressa regeringen eller att försöka få igenom den här skattepolitiken och inte behöva ta det här jobbiga och sen stå för att prioriteringar kräver att man också måste berätta för väljarna varför man inte kan få allting överallt.
Paulina, nu gör alltså Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna upp med SD av alla om något så viktigt som försvarspolitiken. Fräscht, säger vi.
Nej, men det är normalisering och det bara ligger i linje med den allmänna trenden.
Vi ska prata lite mer om innehållet. Vad som finns då är att de brigader, då, alltså de här större arméförbanden som inte skulle vara färdiga 2030, de ska bli färdiga då, 4 stycken, en i Skåne, en i Skaraborg, en i Mälardalen och en i Norrland. Långräckviddigt bekämpning, raketvapen ska införskaffas, det ska bli vara fler värnpliktiga. Man ska anställa fler, mer personal till marinen och det är då för att man ska kunna ha flera besättningar och kunna de få båtar vi har ska kunna vara ute mera. Luftvärnet ska det satsas på bland annat då för att bekämpa UAV-er, alltså drönare. Nu såg jag nu på Twitter alldeles innan vi började här att luftvärnssatsningen kanske var lite si och så med givet vad Försvarsmakten hade begärt. Peter, du är väl den som är mest inblandad i direkt örlog av oss. Ja, du har lyssnat på en örsnitt, men de här satsningarna jag ändå räknar upp, det är väl välbehövligt? Eller vad säger du?
Ja, absolut. Alltså, det är ju, luftvärnsförmågan till exempel, den är ju mer eller mindre obefintlig. Så att det handlar ju om att bygga upp ett luftförsvar som har varit borta.
Ja, en fråga till Tove, jag vet inte, när jag lyssnade på presskonferensen så lyfte Wallmark ut saker när det gäller värnpliktiga i NATO eller under NATO-befäl, att det var någonting då som man skulle, som jag fattade, enas om efteråt. Är det här någon sorts knäckfråga eller något sådär, eller har du uppfattat vad det där gäller egentligen?
Jo, men det är, för det här är om att värnpliktiga ska vara med i NATO-insatser i fredstid och den uppfattas som känslig. Det är klart att det här blir ju någonting nytt. I och med att vi är allierade nu så kommer det innebära faktiska förändringar men kanske också mentala förändringar. Så att jag tror att det handlar om att när du skriver upp dig för att göra värnplikten så gör du inte längre bara för Sverige utan för Sverige i en försvarsallians. Mm.
Och kan då beordras att skickas utomlands helt enkelt, även i fredstid. Det är väl det frågan gäller lite.
Precis, och det är det som då uppfattas som känsligt. Men det är en logisk konsekvens.
Mm. Vi ska säga då, som helhet så motsvarar ju då de här satsningarna som man lägger 2,61% av BNP i NATO-måttet då 2030. Det är ju betydligt lägre än det gamla svenska måttet och räkna det kanske då, ja vad kan det vara, 2,2 kanske. Så att det här 3% av BNP som det har laborerats med som Centern lyfte exempelvis och som det också pratas om att eventuellt NATO kommer besluta som gemensamt att det ska bli det nya siktet. Där är vi ju väldigt långt ifrån. Peter, vad tänker du om det? Att nu tittar vi ändå 6 år fram i tiden 2030 och vi är fortfarande på historiskt ganska låga nivåer. När du och jag föddes så var det ju 3% tror jag exempelvis.
Ja, alltså jag tycker att det finns en viss upptagenhet vid de här procentsatserna, precis som det gjorde länge inom biståndet. Alltså, det blir en tävling i procentsatser istället för att man redovisar vad man vill att försvaret ska kunna åstadkomma och hur det ska gå till. Alltså, vi vet ju att redan den höjningen i förra försvarsbeslutet var ju svårt att genomföra eller har inte genomförts fullt ut. Så att, jag tycker det är viktigare att försöka göra åstadkomma någonting än att laborera med procentsiffror.
Mm. En annan nyhet som då inte var en nyhet men ändå ska jag värt nämna då, det föreslås inte några nya fredstida etableringar. Så de här arbetsmarknadsprojekten lite runt om i bygderna som det ibland talas om i lokaltidningar och så här, där gick man inte den här gången, kan jag vara värt att säga. Ja, Tove, då tänkte jag lägga det till handlingarna. Är det någonting mer du vill säga om just det, försvarsberedningen?
Nej, men alltså det är vad det är. Det viktiga är väl nu att, och det är väl det som ändå är, var också slutsatsen som Hans Wallmark underströk, att nu har de haft 4 stycken olika rapporter och det har ändå med vissa delar där man har varit oense, men som helhet har de 8 partierna ändå varit med gemensamt på den här resan. Och det är ju en, både då som jag var inne på, att ställa om och att verkligen se till att Sverige får ett försvar som gör att vi inte behöver tänka på det som ett bonsai-träd, som uttrycktes tidigare, utan att det faktiskt är någonting som vi tror kan fungera och ha tillräckligt avskräckande förmåga tillsammans med de allierade. Men också mentalt en omställning. Och där tror jag att det finns en del att göra. Det är det här man, att förstå att ja, vi är tryggare än försvarsallians, men världen är som helhet mycket mer otrygg, och det är det som gör att vi gör de här insatserna, alltså kopplingen till hur det faktiskt ser ut utanför våra gränser. Det tänker jag att det går med små steg, men det går åt rätt håll. Mm.
Det får vara slutord den här gången. En tanke bara, nu när vi är en av de allierade, kan vi säga att vi vann andra världskriget retroaktivt nu?
Ja, men jag hörde någonting på, som flimrade förbi på radio om det här häromdagen, om där det var en diskussion om det i själva verket var så att Sverige faktiskt deltog i andra världskriget.
Ja, men jag har hört det. Det var väl någonting som Socialdemokraterna berättade, att Sverige faktiskt gjorde det. I alla fall så kämpade Socialdemokraterna för den saken. Jag tror Jamal El-Haj har väl kämpat hela sin politiska karriär för att Sverige vann andra världskriget.
Om du frågar AIN på Sveavägen 68 så är det säkert så.
Hörrni, vi ska gå vidare. Vi ska fortsätta med ett annat allvarligt ämne. Vi ska prata en av de mer uppmärksammade händelserna i veckan. För det var ju så att i onsdags i Gubbängen i södra Stockholm så anordnade Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett offentligt möte på en teater som blev attackerat. Vi vet inte vilka det var som attackerade, men en god gissning är väl att det är någon form av högerextrema. 5 personer, svartklädda, maskerade, stormade in, sprutade färg på de närvarande, misshandlade flera personer, folk fick föras till sjukhus. Och även någon form av gasgranat eller någonting sånt där, vad jag förstod, utlöstes. Och förövarna tog sig från platsen. Det här har förstås mötts av stor bestörtning. Tove, du skriver om det här idag, tror jag. Vad skriver du?
Ja, jag skriver att det här är någonting som man behöver ta på största allvar. Vi vet ju ännu inte vilka det var, det är inte bekräftat.
Men man kan ju ana, så att säga.
Man kan ana, och aningen är ju att det är den organiserade nazismen, nämligen NMR. Men som sagt, det är inte bekräftat. Däremot så har NMR tagit på sig en attack på ett migrantläger i Hjulsta förra veckan.
Just det, som var ganska nyligen, ja.
Ja. Och min poäng är att det här är ingenting att, det är så, man ska inte betrakta det som en enskild händelse, utan se det i ett sammanhang. Jag har under lång tid haft våld från terrorhot eller hot ifrån högerextrema på radarn, och då och då så aktiveras det, och det är en oavsett vem det är som genom våld hotar andras frihet, oavsett vem det är som blir drabbad, så är det viktigt att det där beivras och bekämpas.
Mm. För att vi ska säga här, att vi har haft en del högerextrema dåd, mordet i Almedalen minst, vi har haft en del skoldåd. Det har ju varit enskilda gärningsmän som då radikaliseras i större miljöer. Här har vi ju då flera gärningsmän, de samarbetar, det är planerat och extremt våldsamt, och de kommer också undan från platsen. Det vore väl väldans bra om de här kunde sys in illa kvickt, känns det som.
Ja, det vore väldigt bra, och om det är som man då kan misstänka, så borde de ju finnas väl dokumenterade på Säkerhetspolisens radar. De brukar hålla koll på vilka det är som rör sig i de här miljöerna, och det är ju då en rörelse som, även om det då i nyhetsrapporteringen den senare åren så har ju våldet från islamister varit så dominant, det har kommit så mycket, men det här har ju funnits där också. Och det är ju också, vi vet att de är kapabla och att de har ägnat sig åt att öva. De har haft liksom såna här paramilitära träningsläger. De har en ideologi som ändå är inriktade på att kullkasta det samhälle så som vi känner det.
Mm. Nu nämnde du här attacken på migrantlägret. Vi har den här händelsen. Alltså, nazistiska våldsspiraler, vi vet, det slutade en gång för 25 år sedan i Alexander. Peter, alltså, om det är ett gäng som börjar begå den här typen av våldsdåd, och alltså, hur orolig ska man vara för framtiden, så här, utan att bli alarmistisk men ändå liksom försöka väga det här, vad skulle du säga?
Jag är kanske inte så orolig över vad de här små grupperna kan åstadkomma, eller vi ska ta det på största allvar, men jag är mer orolig för vad det gör med oss i stort. Alltså, det här adderar ju till en mental atmosfär som vi har kommit in i med en tilltagande hotfull omvärld, både i det stora och i det lilla. Så att det här kringskär ju liksom människors frihet, alltså både tankemässigt och i handling. Mm. Så att det är kanske det jag är mest bekymrad över.
Nej, men jag tänker så här, att man pratar ju ofta om hot mot demokratin, och ibland gör man det kanske väldigt frivolt, men här är det ju ett högst rejält, eftersom det påverkade människors både mötesfrihet och yttrandefrihet, dels direkt på stället, alltså folk fick spö för att de gick på möte, men också nästa gång man planerar ett möte kanske man tänker en extra gång, och då får man ju igång det där som är just terrorns logik, att injaga rädsla, att liksom rent strukturellt skapa den typen av känslor hos människor som ytterst är då ett hot mot demokratin. Mm. Och Tove, du har väl resonerat någonting det här med NMR och hur att det ska ses just som terror. Vad landar du där? Hur tänker du då?
Ja, men det finns alltid man ska alltid vara, som jag håller med dig där, att det finns ibland en benägenhet att använda stora ord även när det kanske inte är befogat, men när det gäller NMR så har det under lång tid varit väldigt tydligt att det är ett nätverk som har både en ideologi och en som metodsyn som gör att de bör betraktas som en terroristorganisation. Och 2017 skrev Per Gudmundsson, en ledare på sidan, som argumenterade för det på ett sätt som jag inte haft någon anledning att ha någon avvikande mening från. Man tittar just på hur ser de uttalade tankarna ut, hur uttrycker man sig i sina handböcker för aktivister, hur ser man på våld som metod, vad är det för målbild man har. Man kan ju säga där att de förenas ju då med de islamisterna om så att säga, hatet och viljan att utrota det judiska. Så det finns ju där, och men sen kan man också säga att i metoder så är det också som vi ser i andra fall, att den extrema högern och den extrema vänstern möts i den här, alltså att människoliv är liksom ingenting värt om det inte har ett som tjänar som syfte för någonting, och man är beredd att ta till våld för att uppnå sina mål, och den, så att jag, men just NMR där tycker jag att det är rätt tydligt. Vi hade ju en sån diskussion också när de ansökte om att få demonstrationstillstånd i Almedalen. Jag argumenterade då för att man inte hade givit Islamiska staten demonstrationstillstånd. Och jag vet att det här är ju också en svår diskussion, men är det rörelse som helt underkänner demokratin och är beredd att avskaffa den med våld, så är det någonting annat. Då bör man inte betrakta dem som, bör inte tillkänna dem samma rättigheter att röra sig på det sättet som vi gör med andra.
Okej, så att de är ingen legitim part, inte bara för att liksom, de är nazister och därmed odemokratiska, utan så att säga till sitt väsen är inte en demokratisk
part. Ja, alltså man får ju ha vilka åsikter man vill, men när man tar åsikten och omsätter den i handling så blir det något annat.
Paulina, vad säger du?
Nej, jag tycker att Tove sammanfattar det väldigt väl. Jag kan påminna om att det var nazister i Almedalen också före mordet. Alltså några år tidigare så var det nazister som drog genom Almedalen och det skedde någon misshandel och sådär.
Ja, och de var också inne i folks möten och skrämde upp folk.
Ja, och jag skrev om det då att så här, snälla, var inte naiva. Alltså vi har det här fullständigt unika Almedalen där vi samlar hela jäkla eliten på en ö i Östersjön. Folk liksom går runt i en trängsel tillsammans. Då kan man liksom inte släppa in nazister där. Det är liksom, då är man, ja, det är lättsinnigt att göra det. Men vi har den här naiviteten. Men det som sker nu allt mer är att vi rör oss mot en vardag och en verklighet där vi ska vara vaksamma på våra medmänniskor. Därför att det finns det finns islamister och det finns nazister och det finns det ena med det andra. Och ibland finns en tendens att fastna i en ganska larvig diskussion där man säger så här, jaha, ni har pratat om islamister, men titta här, nu är det nazister. Ja, men det är båda. Alltså det här problemet är inte antingen eller, liksom. Det är inte två poler på det sättet, utan det är kumulativt. Det är två storheter staplade ovanpå varandra, och det gör ju den här situationen så allvarlig. Det är därför vi inte kan säga att vi ska prata mindre om islamister och mer om nazister eller tvärtom, utan båda problemen existerar, båda är ett hot på lite olika sätt.
Mm. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Peter, du har ju då dykt upp ett politiskt efterbörd, ska man säga, då, där man då dels manar till handling från olika politiker. Nu såg jag att, jag såg bara väldigt kort att Kristersson skulle bjuda in till något samtal, och det har ju, jag såg att andra manar till att nu måste alla samlas mot det politiska våld och så vidare. Var landar det och vad bör göras, tycker du?
Nej, men jag tycker att Kristersson har en god poäng här. Alltså, jag håller helt med Paulina, att man ska liksom inte jämföra det här eller hålla på att relativisera, men det är klart att det här, den här händelsen i Gubbängen, den inträffar ju i ett läge där vi precis har haft inte våld på politiska möten, men återkommande störningar av politiska möten, som det har från vissa håll visats en märkligt stor förståelse för. Så att jag tycker att det behövs någon form av överenskommelse här bland de liksom etablerade demokratiska partierna om vilken ordning som gäller i det politiska samtalet.
Mm. Nu tror jag, Peter, att det du precis sa nu, tror jag många skulle tänka sig att kritisera, att du liksom drar in andra lindrigare eller ska man säga väsensskilda störningar av demokratin med liksom när vi har haft ett attack som är direkt våldsamt, för att det är ju ändå så väsensskilt att slå någon på käften och något annat än att skrika åt någon. Vad tänker du om den kritiken som jag tror säkert många skulle kunna formulera med rätt eller orätt?
Ja, nej, men som jag sa, jag tycker inte det handlar inte om att jämföra eller liksom vilket som är värre än det andra, men det inträffar liksom i en kontext då, där jag tycker att den diskussionen blir relevant. Mm.
Okej, ja, vi får väl avsluta med att hoppas att, som sagt, vi får höra om att folk arresteras helt enkelt och får sitt straff för detta. Tycker inte ni detta?
Ja, var det svar direkt?
Hörrni, vi ska gå vidare och då ska vi vända oss till Miljöpartiet. Jag stannar hos dig, Peter. Amanda Lind ska bli nytt språkrör där, vad tycker vi om det?
Ja, vad tycker vi? Ja, det blev även roligt för henne, men hon har en svår uppgift.
Okej, men då ska vi säga, vad tror vi om det då? Hur kommer det bli?
Nej, jag tror, alltså, Miljöpartiet lider ju av ett rätt stort problem, nämligen att deras väldigt ambitiösa politiska målsättningar, inte minst på liksom miljö- och klimatområdet, inte rimmar med den politik de för. Alltså, man vill ta några exempel, man vill snabba på elektrifieringen, men man säger nej till kärnkraft, och man säger på kommunal nivå säger man ofta nej till ny vindkraft. Man vill att man ska bygga mer i trä, men samtidigt så är man emot att skog ska avverkas och så vidare. Amanda Lind hinner det här fortfarande, men jag hade hoppats på att kanske få se någon form av omprövning, alltså signal om viss politisk omprövning i Miljöpartiet. För jag tror att det är mycket den här självmotsägelsen mellan partiets mål och partiets politik som ligger bakom att det går under lång tid har gått så dåligt för dem. Mm.
Men blir hon någon skjuts i opinionsraketen för dem, tror du?
Nej, det tror jag inte. Alltså, hon är ju ibland kan det ju vara språkrör som kommer in eller partiledare som kommer in som är liksom ett nytt och fräscht ansikte. Amanda Lind är ändå förhållandevis känd. Hon har varit liksom kulturminister, hon har varit partiets partisekreterare, så att hon är ju etablerad på det sättet.
Jaha, det var ju någonting hon sa ganska nyligen som blev uppmärksammat som handlade lite om ekonomisk tillväxt och sådär. Vad var det?
Ja, hon menar ju då att klimatomställningen är inte möjlig att genomföra utan att politiken sätter gränser för den ekonomiska utvecklingen, som man uttryckte det. Jag är kanske lite förvånad över att det fick sån uppmärksamhet, för det är typ bokstavligen vad som står i partiprogrammet. Alltså, Miljöpartiet är ju i grunden ett väldigt tillväxtkritiskt parti. Men samtidigt är det ju just... alltså, det som har gjort att Miljöpartiet har gått så dåligt, eller vi ser ju den politiken omsatt i praktiken i Tyskland till exempel, där Miljöpartiet sitter i regeringen och där liksom landet skakar i sina ekonomiska grundvalar, där man i praktiken prövar nedväxt, och det är ju inte som att det har ökat takten i landets klimatomställning precis.
Nej, men Tove, det här med nedväxt, det vill säga ja, mindre pengar, men också då självklart mindre höftledsoperationer, mindre starroperationer, färre strålkanoner, färre dagisplatser och så vidare. Det är svårt att sälja till väljare.
Ja, för det är en jättedålig idé.
Det är det, precis.
Ja, jag sitter och tänker på mina förhoppningar när Märta Stenevi blev vald till språkrör.
Förlåt, förhoppningar och Märta Stenevi tillsammans.
Ja, absolut. Och om ni spolar tillbaka till de poddarna så kommer ni att minnas att ni också tyckte att det var lite roligt. Hennes första partiledardebatt, så tänkte jag, men hon verkar tycka att det här är roligt. Och det var liksom energi och debattlust och sådär. Och sen vet vi hur det slutade. Mm. Så att, och det är ju för att inget fräscht ansikte, eller nygammalt eller nytt, kan kompensera för om man har just en jättedålig politik.
Mm. Nej, men också i det här läget, så här, Sverige är precis börjar komma ur flera år där vi också har provat på vad det innebär i praktiken med nedväxt. Alltså där hushållen har fått se sina tillgångar liksom falla dramatiskt i värde. Och vi har haft en dålig ekonomisk utveckling. Jag tror inte att väljarna precis tycker att det har varit de roligaste åren på 2000-talet.
Nej, det tycker vi lite till mans. Ja, vi får se hur det går. Nu vinkar Tove. Du vill lägga till någonting här.
Ja, nej, men jag bara tänker på det att den här... Det är något på ett sätt sorgligt då i att det parti som verkligen har velat vara avantgardistiska när det gäller att vi ska tänka långsiktigt på miljön, att vi ska ha förståelse för liksom den här klimatdimensionen, att man då också landar i att nej, men då är det bra att inte ha tillväxt. Jag förstår liksom inte hur man får ihop det, därför att det enda sättet, man brukar ju skämtsamt säga så här, det går inte att spara sig ur en kris. Och det gäller ju verkligen när det gäller klimat- och miljöfrågorna. Vi ser det här tydligt samband mellan länders miljöförstöring och hur den ekonomiska utvecklingen ser ut. Att rika länder har också råd att utveckla och ta hand om miljön på ett sätt som fattiga länder inte har. Så att jag förstår liksom inte hur man kan bortse ifrån världsutvecklingen och historien på det sättet som partiet har gjort.
Mm. Ja, men och inte bara världsutveckling. Alltså Sverige är kanske det bästa exemplet på att ekonomisk tillväxt och minskade utsläpp och bättre miljö går att kombinera. Alltså vi har haft en fantastisk välståndsutveckling i Sverige de senaste decennierna, samtidigt som vi har sett utsläppen minska drastiskt. Och jag tycker det är märkligt att Miljöpartiet inte drar några slutsatser av det.
Bör Amanda Lind rådna? Säg varför rådnar Amanda Lind. Det var något skämt på gång. Jag vet, nej, vi går inte där. Tove sitter och skrattar på Alina siffror 4.
Det tog en liten stund, men sen, nu är jag också med.
Nu är du också med. Mm.
Det är inte jag, kan jag säga.
Ja du, Fredrik är gammal. Peter är gammal, men månen är ny, säger jag. Mm. Hörrni, vi fortsätter. Och då tänkte jag, Paulina, du är ovanligt tyst idag. Vi pratar Gubbängen, vi pratar Miljöpartiet och försvar. Det är inget du gillar, eller?
Nej, men jag känner
skärmar,
att
jag
nej, men jag får inte ordet, så jag gissar att det är för att jag är kvinna. Är det därför?
Hur är det Det var något skämt med skärmar vi drog i morse. Vad var det? Det var väldigt roligt.
Ja, det var någonting. Vi pratade om något helt annat. Och sen så inom loppet av 30 sekunder
så
var vi inne på att barnen sitter för mycket för skärmar.
Så går det till att jobba på Svenska Dagbladets ledarredaktion. Nej, vad du ska få prata om, det är faktiskt, ja, det har väl angått väl undertecknat lite. Det handlar om goda män, nämligen.
Ja.
God manlighet.
Precis.
För det har du skrivit om, det var väl i förra helgen den texten publicerades?
Nej, den kommer nu på söndag.
Ja, förlåt, okej. Okay. Kort, vad är ditt ärende?
Jag skriver om utifrån mordet i Skärholmen och sen så var det också en gängmisshandel i Hässelby villastad förra helgen där en man gick ut och sa till några ungdomar som levde runt att de skulle sluta och blev svårt misshandlade, varför som ett baseballträ. Så att återigen har vi ett fall där någon konfronterar ett ungdomsgäng och får lida för det. Och då skriver jag om att det uppstår en debatt med jämna mellanrum kring gängvåldet, att vi behöver en ny manlighet. Jan Jönsson, som är tidigare liberalt socialborgarråd i Stockholm, som kallar sig för gängens värsta fiende dessutom, han har skrivit då i Liberal Debatt till exempel att vi behöver en ny manlighet, skrev han förra året. Därför att gängens manlighetsnorm är destruktiv. Och det tror jag är fundamentalt feltänkt, därför att den manlighet vi har, helt vanliga, normala, fungerande svenska män, det är en alldeles utomordentligt ordentligt bra manlighet. Och det är inte bara det, det är extremt viktigt att den här manligheten traderas från vuxna män till pojkar. Och här tror jag att feministerna med sina genusglasögon som står med liksom laboratorier och ska konstruera en ny manlighet, jag tror att de är lite blinda för att den här manligheten finns, att den är positiv och att den behöver traderas. Och att det är ganska detaljerad fostran som män står för visar vi pojkar. Alltså, det är klart att vi ska skojbrottas, men så där får du inte göra. Du får inte sparkas. Det där var över gränsen. Det där var helt okej. Man får tacklas på det här sättet, men man får inte tacklas på det här sättet. Du får inte stirra ner mig i ögonen så där, för då stirrar jag ner dig tillbaka. För du bestämmer inte över mig. Än så länge är det jag som bestämmer. Du är inte vuxen än. Ta ner fötterna från sätet och så vidare i 1000 upprepningar under hela uppväxten. Och det här tror jag att till exempel en ofta kvinnlig lärare i skolan som har sina genusglasögon på sig, jag tror att hon missar det här, eller det finns en risk att hon missar det här. Och det som händer nu är ju att män blir rädda för pojkar. Och pojkarna går miste om en fullständigt avgörande socialiseringsprocess. Mm. Nämligen att män i deras omgivning säger, så där får du göra, så där får du inte göra, det där var inte okej, det där var okej och så vidare och så vidare. Den makten kan man bli väldigt hög på, man kan bli väldigt farlig med den makten.
Jag förstår vad du menar och det finns ju en god poäng. Det man kan invända då av att Jan Jönsson då och andra menar när det här dyker upp, det är ju att den avart av manlighet som dyker upp i gängsammanhang och sådär också är en maskulinitet som har någon sorts bäring i en generell mansroll. Det går ju att argumentera så också.
Det man ska ha klart för sig är att den manlighet, de här tuffa killarna, det är ju liksom en häxbrygd. Jag citerar Fredrik Kärrholm här som ibland har skrivit på vår ledarsida som idag är moderat riksdagsledamot, hon är tidigare polis, kriminolog. Han har beskrivit det här som en häxbrygd av som består av två ingredienser. Alltså dels så är det värsta av hederskulturen från hemländerna, oftast föräldrarnas hemländer, parat med det värsta av ghettokulturen i USA. Och det här ger en manlighetsnorm som är kraftigt antisocial, där det är liksom en dygd att ta illa vid sig av allt och börja bråka om allt och hålla på. Det är väldigt långt ifrån liksom en sund, normal svensk manlighet.
Mm. Men den manligheten, fotbollsskjutsar till matcherna pappan,
ja, visst.
Den ska vi ta vara på och hämta näring. Det är där.
Den ska vi hämta näring ur och vara extremt tacksamma över. Mm. Därför att det är en manlighet där det är så här, ja det är klart att det finns rötägg, men andra män tycker att de är losers och de får låg status. Och det är liksom, vi har en väldigt väl fungerande norm här. Jag har skrivit tidigare om svenska poliser som när jag har liksom varit utomlands träffat poliser så det är en helt annan mansnorm. Svenska poliser är mycket stadigare, mjukare, har mycket, pratar med mycket mindre bokstäver, klassisk liksom, manlighet av den sorten som vi vill eftersträva. inte det här att man är snarstucken och har bråttom och blir kränkt och så vidare.
Jag ska lyfta in Peter här, för att när den här texten togs fram så bad Paulina stryka ett stycke då hon pratade om sina manliga kollegor som exempel på just den här goda sortens män, för att du tyckte det var internt och självsmek och så vidare. Varför det?
Ja, alltså därför att den här, det handlade egentligen om att den här, vad säger, manligheten som jag tror att Paulinas manliga kollegor på redaktionen ger uttryck för, den finns på så många andra ställen också.
Ja, nej, men jag gick bort med dig och säger, försöker att säga, ja, men när du går till jobbet, vad träffar du för män?
Vad är det du menar? Du träffar mig?
Jag träffar er och ni är så här, om jag pratar med er om relationen mellan könen så säger ni inte så här, ja, min fru, hon måste, jag bestämmer vid henne eller något sånt där, utan ni garvar åt relationer mellan könen så som folk gör i största allmänhet. Mm. Och det är liksom så här, det är klart att man träffar på folk som är antisociala, men det är ju liksom, då är man ju utanför normen.
Mm. När kan man läsa denna godbit till text?
På söndag,
det tycker jag man ska göra.
Mm. Och man kommer även, här har vi en nyhet att presentera.
Kan vi presentera den nu, Tove?
Absolut.
Då gör vi det, presenterar du.
Vi kommer börja spela in intalade texter. Och det här är vår första som kommer gå som alltså en podd. Man kommer kunna
och inläst av inte mindre
inläst och inte intalad.
Inläst av inte mindre än upphovsmannen själv. Upphovskvinnan.
Ja, upphovshen.
Mm, du. Mm.
Ja.
Det har vi inte gjort än, så vi får se hur det går. Men detta kommer man alltså kunna göra. Och 071-22... Bra.
Det här skämtet förstår bara 70-80-talister, tror jag, och tidigare.
Ja, precis.
Det
är bra att det flyger över huvudet på andra. Vi ska vidare till det sista ämnet vi hade när det gäller veckans händelser. Och då är det en stor snackis i veckan, det som handlar om Kulturhuset. Det var då förra helgen så var det Kulturnatt i Stockholm, det pratade vi lite om, ett årligt återkommande evenemang. Och på Kulturhuset hade man en programpunkt som heter Kulturdebatterna som hittade hit. Det beskrevs i programmet så här. På 00-talet diskuterades en rad frågor kring identitet, censur, yttrandefrihet, konst och rasism på kultursidorna och runt middagsborden. Vi diskuterar några kulturdebatter i dagens ljus med avstamp i rådande samhällsklimat. Samtalet fick dock avslutas i förtid för att en av paneldeltagarna lämnat samtalet. Det var författaren Barakat Gebrehavarat. Och det var då efter att publiken som var närvarande i sina frågor använt ett rasistiskt tillmäle, N-ordet, och detta utan att moderatorn ingrep. Så han lämnade då, han blev så sårad så det, man fick avbrytas, och efter det fick Kulturhuset be Gebre Havariat om ursäkt. Och i debatten ska sägas deltog också Ola Jong från Kvartal och Stina Oskarsson som ibland skriver på Svenska Dagbladets kultursidor, och hon var moderator. Peter, det här är en så här, ja, snackis kallar jag, men det är liksom, det står under på kultursidorna, det har varit en stor grej. Vad tänker och tycker vi om detta?
Ja, alltså jag delar väl Stina Oskarssons uppfattning som hon har gett uttryck för. Alltså, det här var en debatt och det var två publikfrågor där det här ordet nämndes. Alltså, ja, det är lite svårbegripligt att ta sån anstöt av det här. Så att det här framstår som, jag vet att Ola Wong kallade ju honom för handelsresande i kränkthet. Och det ligger mycket i det. Jag tycker egentligen att det mest uppseendeväckande är väl liksom stadshusets, eller kulturhusets hantering av det här, där man då bad om ursäkt för ett fritt meningsutbyte.
Mm. Jag ska säga så, det som hände då, den första åhöraren som använde N-ordet var en person som själv hade blivit retad med det som barn. Men han berättade ändå, vad jag förstod gick hans resonemang ut på att han ändå kunde läsa Pippi Långstrump på original för sina barn och förklara och prata kring ordet. Och den andra som, och då protesterade då en av deltagarna. Och sen kom ytterligare en åhörare och ville använda ordet för att, ja, det var mer oklart, för där sen avbröts ju debatten. Men...
Ja, precis. Men det var ju inte riktat mot honom.
Nej, precis. Det var ju, första gången var det ju uttalat icke-rasistiskt syfte, så att säga, dessutom. Mm. Men när du ser om Kulturhuset, man skrev så här efteråt. I samband med kulturnatten i lördags arrangerades en tillbakablickande diskussion om några av de stora kulturdebatter som präglat det offentliga samtalet. Efter debatten på scen öppnades upp för frågor från publiken som då använde N-ordet. Där och då borde vi som arrangör ha markerat och eller avbrutit arrangemanget. Att det inte blev så är jag uppriktigt be om ursäkt för. Det tycker jag ändå är ganska spektakulärt. Kulturhuset menar alltså att en åhörare som använder fel ord, då ska man helt enkelt blåsa av. Det kan de knappast mena allvar med, eller vad tänker du, Peter?
Nej, det är helt obegripligt. Alltså, Kulturhuset är liksom det är en offentlig kulturinstitution och demokratiarena. Och där nu är liksom Kulturhuset statuerat ett exempel av att liksom, inom våra fyra väggar så är det i slutändan vi som avgör vilka termer och begrepp som får användas i de diskussioner som då påstås vara öppna. Mm.
Det var Linda Beijer, kulturchef på Kulturhuset, som gjorde det här uttalandet. Tove, vad tänker du?
Jag vill bara lägga till. Alltså, sen såg jag i kommentarerna på hans Instagram-inlägg där han beskrev den här situationen, så var det ju även liksom politiker i stadshuset som var inne och kommenterade och liksom rasade över den här ordanvändningen, vilket också här, vad händer med det fria meningsutbytet och den fria kulturen? Ska liksom politiker i stadshuset sitta och recensera vad då, ja, det är inte ens debattdeltagarna säger, utan vad publiken säger.
Mm. Bra att du tog upp det, för det hade jag glömt bort. Det var då Klara Lindblom, som är borgarråd för Vänsterpartiet, som alltså ingår i den politiska ledningen i Stockholm. Hon skriver så här: jag är gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad, det vill säga kommunen som är huvudman för Kulturhuset. Det här är fullständigt oacceptabelt. Vi träffade gärna omgående med anledning av detta. Vi behöver säkerställa att detta inte sker igen. Det vill säga, den politiska ledningen i Stockholm ska säkerställa att Kulturhuset i framtiden alltid avbryter alla seminarium där det kommer fel ord i deltagarnas frågor. Det är ju också helt absurt, Tove. Liksom, alltså, man talar om armlängd avstånd. Det här är ju liksom nagelnära. Ja, det hade inte fått så mycket uppmärksamhet, men vad Nej. Tänker du när du hör det här?
Ja, men jag tänker att det bara illustrerar också att det här med armlängds avstånd handlar ju om att man bara tänker sig att det är till viss politik man ska hålla armlängds avstånd, medan andra kan vara precis hur närgångna som helst.
Men alltså, varför har inga journalister fångat upp det här? Liksom att borgarrådet ska alltså bestämma om...
Ja, men de kanske är rädda för att bli kallade för saker. Alltså, det är ju helt uppenbart att det här är ju Life of Brian. Det här är He Said Jehovah, ni vet.
Ja, den jämförelsen har ju många gjort.
Den kommer också flyga över huvudet på några.
Ja, precis. Jag tror att det är, så här, alltså det är helt uppenbart att en person som berättar om sina egna erfarenheter, den personen har ju inget som helst ont uppsåt, tvärtom.
Ja, att den personen skulle vilja trakassera en av deltagarna, det är en absurd tanke.
Och den där snarstuckenheten, det låter nästan som att man har väntat på ett tillfälle att få stega ut. Och att, liksom, att politiken reagerar så här, det finns en pågående parallell skandal på Dagens Nyheter. Jag vet inte om vi kommer in på den. Dagens Nyheter har använt en bild som väldigt långsökt kan tolkas som ett angrepp på samer.
Ja, extremt långsökt då.
Extremt långsökt. Men vad gör man? Jo, Amanda Sokolinski, politisk chefredaktör, går ut och säger: vi har gjort ett misstag, vi har gjort fel, vi ber om ursäkt. Det var liksom... Varför då?
Ja, det där är ju inte sunt. Alltså.
Nej, det är inte sunt, men det är ett sätt att liksom lägga sig ner och spela död. Därför att det finns en förväntan om att man ska lägga sig ner och spela död.
Och man låter
och när,
liksom...
Vänta, om jag bara får prata klart. Och när människor går på varandra med den förväntan, om du bryter mot våra förhållningsregler här, då är det ligga ner och spela död som gäller. Då är det något som inte är bra. Och då ska man liksom rikta ljuset dit, snarare än att någon i en panel har sagt någonting som var förbjudet att säga.
För jag tänkte säga det, nu blir jag själv lite engagerad, men för det här, det är så knäppt. För att det är ju så här, absurda tolkningar av verkligheten blir helt oemotsagda. Alltså, vi liksom låtsas att de är sanna, fast vi alla... För jag tror så här, vanligt hedliga människor, inräknat att vi alla andra som debatterar, alla ledarsidor, alla kulturrelationer, de tänker så här att nej, vi använder inte N-ordet för det har en kränkande betydelse. liksom, det undviker man och sådär. Men också så här, vi förbjuder heller inte ord när orden behöver användas i något sammanhang. Vi hade ju något exempel på något universitet när det var några studenter.
Uppsala, ja, Inga-Lill Aronsson.
Som provocerade fram en lärare att om man ska söka på n-ordet, och då skrev hon in det och bara, nu åkte du dit liksom. Alltså, det är ju så dumt.
Ja, det är
och det är ju liksom så kontraproduktivt. För liksom, man kan ju aldrig hävda en antirasistisk agenda om man agerar så här, för att det är totalt kontraproduktivt.
Jo, men vet du vad det här är? Alltså det här är, det är att prata i termer av compassion. Liksom. Om vi ska prata om vilka moraliska drivkrafter man har att göra med. Det här är medkänsla, compassion. Man är så fin, man har medkänsla. Och människor som driver på med den här moraliska dimensionen, medkänsla, kan bli så otroligt auktoritära i detta. Jag är så full av medkänsla så du skulle ha sagt åt den här människan att vara tyst. Så full av medkänsla, ja. Det är därför det är så här stark varning på människor som signalerar sin godhet genom att hålla på med medkänsla på det sättet, på det där auktoritära sättet. Är ni med på vad jag säger?
Men så en parodisk detalj i det här är ju att Barakat är då själv liksom konsult i mångfaldsarbete och skriver på sin egen sajt på första sidan. Det är lätt att känna sig vilsekommen i begreppsdjungeln och många är rädda för att säga fel i en snabb Twitter-värld som utspelar sig i realtid. Den här ängsligheten har träffsäkert döpts till teoretisk ångest. Men hur dämpar vi vår teoriångest? Och här har han då istället förstärkt den här teoriångesten hos alla som kliver in i kulturhuset.
Men det finns ju en företagsekonomisk logik i detta. Att...
Ja, han har ju skapat sig en marknad nu.
Ja. Men
det är ju på något sätt också det här att göra sig stum inför... Alltså, att avhända sig som människa förmågan att läsa in ett sammanhang. Jag tänker på då den här första personen använder det här ordet för att berätta sina egna erfarenheter. Då är ordet ofarligt, menar jag, i det sammanhanget. Och det måste man ju kunna se. Det är en helt annan sak än om någon klottrar någonstans eller säger det med en uppenbar avsikt att kränka någon. Då har man rätt att reagera och säga att det här är inte okej. Men en person som använder det i ett självupplevd berättelse, man kan inte ta anstöt av det.
Hörrni, jag sa ju inledningsvis att jag har inga åsikter här, det är massor med åsikter. Sådär gör jag. Men hörrni, vi lämnar det åt sitt öde, vi får se om det blir någonting mer om detta. Jag har hört ryktas om att programmet Medierna kommer att prata om det här, för att det rapporterades ju ganska intressant med bara en källa inledningsvis. Men nu är det dags för mitt favoritmoment. Det heter svar direkt då vi stresstestar våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja det goda från det onda och det sanna från det falska. Det går helt enkelt till så att jag, likt en C-vitaminbrustablett i ett glas vatten, kastar ner några nyligen lagda förslag bland mina kollegor för att se hur det pyser och bubblar. Och pyser och bubblar gör man genom att säga ja eller nej, förklara sig vara för eller emot. Och snabbt ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Och den metaforen var väl inte dålig heller.
Jag tänker på vad som hände mig alldeles innan jag gick in i poddstudion, där jag tog en klunk te och behövde nysa samtidigt. Det pös, kan man säga.
Jag kan tänka mig att det pös, men jag vill inte tänka på det mer om jag säger så. Hörrni, vi kör på. Flygskatten ska halveras, eventuellt. Regeringen har remitterat ett förslag om just en halvering av flygskatten som en del i de kommande budgetförhandlingarna man ska föra. Vad tycker du om detta, om det då blir verklighet? Halverad flygskatt? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Jag vet inte.
Jag tycker som
du
Peter.
Diskade du också. Mm. Peter, du vann den här omgången för du hade en åsikt. Varför är det inte här bra förslag?
Därför att den bör avskaffas helt.
Jaha, okej. Okay, du var så rolig. Då var det ingen, då var det ingen som stod det här på allvar. Varför är flygskatt dåligt då? Får du plädera för?
Nej, men det, nu har jag inte de här utvärderingarna i närminnet, men alltså, poängen när flygskatten infördes var ju att det skulle vara något sätt att minska flygandet. Så har det inte blivit, utan det har ju bara blivit en pålaga för flygresenärerna.
Okej. Okay. Tar vi till. Vi skulle kunna frigöra 300 miljarder under en 10-årsperiod genom att höja det så kallade skuldankaret från 35 till 40% av BNP. Detta menar Sveriges Svenskt Näringsliv genom sin vd Jan-Olof Jacke i en intervju i Dagens Nyheter. Han vill då frigöra de här 300 miljarderna och använda dem för att finansiera investeringar i Sveriges eftersatta infrastruktur. Vad tycker vi om detta? Höja skuldankaret och då samtidigt statsskulden för att få mer pengar till vägar och järnvägar? Ja eller nej? Eller svar direkt.
Ja.
Vet ej.
Du får inte vara med nästa gång, Paulina.
Jag vill ringa Andreas Eriksson som har gått på Handels.
Du kan nöja dig med att ringa Peter, får du förklara. Varför ska vi låna massa pengar till? Det här ska väl gå på vad pengar vi får in i skatt, eller?
Ja, fast investeringar finansierar man ju i regel med att belåna sig. Det gör både det offentliga och det gör vi som hushåll när vi köper lägenheter eller renoverar köket eller vad det nu är. Det råder ju inget tvivel om att den svenska infrastrukturen är eftersatt. Och jag tror att vår lätta upptagenhet efter 90-talskrisen med att liksom till varje pris trycka ner statsskulden har inte varit helt sund. Alltså vi har ju en väldigt låg statsskuld och det vet alla som har drivit företag att när man redan är lågt belånad så är det liksom affärsmässigt dåligt att försöka amortera ännu mer. Pengarna gör bättre nytta genom att investeras.
Det skulle säga så att vår statsskuld är ju lägre än 35% idag. Den är väl närmare 30% tror jag av BNP, vilket är ett av de lägsta. Tove, du vill säga något?
Nej, men jag tänker, det är klart att vi behöver investera på de här områdena, men med tanke på också poddar som vi har haft ganska nyligen som har handlat om till exempel då infrastruktur, så vill ju till att man tar hand om de investeringarna på ett bättre sätt än vad vi har gjort hittills. För det är ju liksom det här problemet med underhåll till exempel som gör att vi sitter i den här situationen vi gör nu. Mm. Så det finns en läxa där.
Ja, det här är ju till stor del till reinvesteringar skulle jag säga. Mm. Att man inte bygger nytt utan lagar det som behöver. Ja. Hörrni, då är det dags att gå vidare. För nu är det dags för mitt stora favoritmoment. Det vi kallar Är du smart eller en ledarskribent? Vad är nu detta, tänker nytillkomna lyssnare? Jo, just för er ska jag kort berätta vad detta går ut på. Det är en frågesport där vi hackar och banar ner veckans ämnen till trivia frågor. Ni där hemma kan också vara med och hacka och mala. Och gör ni det bättre än mina kollegor gör, då är ni förstås smartare än en redaktör. Och då tycker jag ni ska unna er en öl i kvällssolen. Det här manuset skrev jag igår när jag inte visste att det inte skulle bli någon kvällssol ikväll.
Jag kan säga att här i Visby är det klarblå himmel.
Det låter härligt.
Så välkommen hit i kvällssolen.
Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läst färdigt frågan, då får man det, men då slutar jag läsa. Man riskerar dessutom minuspoäng. Ett svar per fråga och vinnaren får
en veckas evig ära.
Så var det. Det var förra veckans skämt som stod här. Förra veckan vann Paulina på ett sätt som var imponerande. Kan hon försvara sina färger ikväll? Det återstår att se. Vi ska börja med dagens datum, 26 april. Therese har namnsdag idag. Men jag kallar henne Tess. Vem sjöng så?
Paulina. Peter Lemark.
Snyggt. Idag är det precis 38 år sedan faktiskt Tjernobylolyckan i dåvarande Sovjetunionen. Vad heter den stad som ligger närmast kraftverket som idag är en evakuerad spök? Peter?
Pripyat.
Så är det. Idag skulle Rudolf Hess ha fyllt 130 år. Så gammal blev han förstås inte, men han levde till väldigt hög ålder som den sista av fångarna i ett fängelse i Berlin som hyste de värsta. Peter?
Spandau.
Det var rätt.
Shit, vad snabba ni är.
Mm. 2 poäng till Peter, 1 poäng till Paulina. En till som fyller år idag och faktiskt kan fira det är 54-åringen Melanie Trump, USAs tidigare första dam. Blott den andra utlandsfödda sådär. Vilket land är hon född, Paulina?
Slovenien. Melania,
jag tror det. Jugoslavien var det egentligen, men du får rätt ändå.
Ja.
Melania Trump är också blott den andra på ett annat sätt. Hon är vid sidan av Jacqueline Kennedy den enda första damen som har haft denna religion. Vilken då?
Paulina. Rysk ortodox.
Det var fel.
Nej, fan också. Jacqueline Kennedy. Jag tar tillbaka.
Peter?
Katolik.
Ja, båda var katoliker.
Jag hann inte tänka.
Ja, du. Hörrni, försvarsberedningen, då blir det ju MÖP-frågor, det vet ni.
Yes.
Vad suckar du över? Svenska flygflottiljer finns det numera 4 stycken av. Förr var det ett 20-tal. Men F-22, det var ingen riktig flygflottilj utan det inofficiella namnet på ett svenskt flygförband som i början av 60-talet verkade. Jag var då någonstans? Var hade Sverige ett flygförband i 60-talet? Det var utomlands, kan jag säga.
Mm-hmm.
Jaha, alltså var det var verksamt någonstans?
Ja,
är det det vi pratar?
Var. Jag söker ett land alltså.
Peter.
Peter?
Kongo tror jag.
Det är helt rätt. Det som man då hette Kongo-Kinshasa.
Jag visste det där med katolik.
Inför försvarsbeslutet 1987 gjorde en svensk politiker stor succé bland flottisterna genom att prata om de nya kustkorvetterna som stora plåtschabrak för marinofficerarna ska få glänsa på kommandobryggan. Det är ingenting att spilla pengar på. Vem var den politiker som formulerade sig så olyckligt till lika försvarsminister mellan 85 och 91?
85 och 91.
Mm. Han fick be om ursäkt, ska sägas.
Peter? Var det Roine Carlsson?
Ja, mm. Oj, vad händer Paulina? 5-2.
Jag känner hur det liksom rinner mig ur händerna.
Alltså,
men det var väl Ann Linde gjorde ju en motsvarande grej för något år sedan. Hon beskrev ju en granat som något rör på axeln.
Just det.
Roine Carlsson, ska jag säga, en ganska mystisk politiker. Han avgick 1991 efter Socialdemokraternas val och försvann rakt ut i obskuritet. Jag tror inte han gav en enda intervju efter att han försvann. Och då hade han ändå varit försvarsminister under några av de mest dramatiska åren i efterkrigshistorien. Tyvärr är han avliden numera och han skrev inga memoarer, men de hade varit intressanta att läsa. Hörrni, vi har pratat Kulturhuset också, som ligger vid Sergels torg i Stockholm. Han som gett namn åt torget, Sergel. Vad heter han i förnamn, Paulina?
Tobias Sergel. Sergel, säger vi i Sverige.
Sergel.
Mm-hmm.
Johan Tobias heter han. Tobias är väl det vanligaste. Att Sergels torg skulle heta just så bestämdes på ett relativt sent stadium. Vad var arbetsnamnet på detta torg som ligger så centralt i Stockholms hjärta?
Paulina. Centraltorget.
Nej. Det var fel. Nej, det skulle heta... Peter, du vill... Nej?
Nej.
Det skulle heta Sveaplatsen. Mm-hmm. Men så kom man på efter ett tag att dels lät lite storvulet och dels så kunde det blandas upp med Sveaplan. Sen bestämde man sig för Klara torg, men så var det faktiskt Evert Taube som föreslog Sergels torg. Och då blev det så. Tobias Sergel är knappast en särskilt levande konstnär i dagens folkminne. Inom vilket stil...
Paulina? Stil eller fan också?
Jag säger inget mer.
Klassicistisk skulptur.
Nej. Rikligt poäng
där.
Då läser jag frågan igen.
Jag är för ivrig.
Han är knappast en levande konstnär i dagens folkminne. Inom vilken stil verkade han? En som kom från Frankrike och syftade till att återknyta till antika stilideal. Nej. Den heter nyklassicism.
Men jag sa ju klassicistisk stil.
Mm, vilket var så väldigt fel. Mer Kulturhuset. Jaha. 2011 ställde det kommunala kommunhuset in en feministisk dansföreställning eftersom man ansåg att det var ansvarslöst att genomföra det här arrangemanget. Detta efter att en Facebookgrupp förklarat sig vara mot det. Budskapet var att det är inte okej att dansa till ja vadå? Vad skulle man dansa till där som folk protesterade till?
Det här, precis, det var något sånt va?
2011 alltså?
Mm, 2011.
Det är inte okej att dansa till...
Tekno.
Nej, ingen kan det. Det var faktiskt Koran-citat.
Just det.
Som man skulle dansa till. Mm. Och då skrev jag en liten utvikning här. Arbetarbladet skrev så här. Inför världsbokdagen testar högertidskriften Neo gränserna och startat Facebookgruppen Inte okej att läsa sagor för barn. Stoppa världsbokdagen på Kulturhuset. Det var jag som stod bakom den. Det var väl roligt?
Du förekom drag queen-debatten.
Ja, före sin
precis. Men Kulturhuset respekterade de min vilja och ställde in det här. Ja.
Nej.
Nej, de läste sagor för barn, trots att jag blev så kränkt över det hela. 2012 förklarade Kulturhuset genom sin konstnärliga ledare att all litteratur som han uppfattade som homofobisk eller utlänningsfientlig skulle rensas ut från husets bibliotek. Vad hette den här konstnärliga ledaren?
Paulina. Behrang Miri.
Det var det. Det blev inget av med det, kan man säga.
Va?
Det blev inget av med det.
Nej. Just det.
Ganska spektakulärt ändå. Hörrni, vi lämnar Kulturhuset. Det är den 26 april idag, snart Valborg. Det kunde vi konstatera i inledningen. På senare år har valborgsmässoeldar uppmärksammats som dödsfäller för en viss sorts djur.
Paulina
först.
Igelkottar.
Ja. Då ska jag passa på att säga då, rådet då som Naturvårdsverket ger är att bygg bålet så sent det går så att de inte hinner flytta in och peta med pinnar innan elden tänds. Oftast brukar igelkottar bara rulla ihop sig då när de blir rädda, men om man verkligen petar på dem så kanske de sticker.
Jag har faktiskt varit på en valborgseld vid ett tillfälle där det plötsligt sprang ut en brinnande kanin.
Nej, men fy fan, vad vidrigt.
Fy fan.
Stackare. Vi har pratat män också. The Man from Another Place är en känd rollfigur i en tv-serie där han iförd röd kostym bland annat utför en märklig jazzdans och pratar på ett konstigt sätt.
Paulina. Twin Peaks. Usch, det är så obehagligt. Blir ni inte fortfarande psykade av Twin Peaks?
Jo.
Jo.
Ja, förlåt.
Ja. Paulina.
Nej, men usch, verkligen då.
Får vi höra igen?
Ja. Paulina. Nej.
Det tror jag också du måste förklara för.
När jag pratar så är.
Du måste också förklara för nytillkomna lyssnare. Eller för lyssnare som inte...
Som inte är födda på... Usch.
Vad obehagligt.
Mm.
Det här var då alltså... Jesper ska spela upp det så det hörs bra för lyssnarna. Sen. Men man uttalar orden baklänges så spelar man upp dem framlänges. Så det är så
det fanns alltså... Vi som växte upp någon gång på 90-talet, vi är helt traumatiserade av en tv-serie som heter Twin Peaks. Som innehöll massa ruska figurer som bara gick runt och var liksom allmänt obehagliga på ett väldigt liksom psykande sätt.
Mm. Som en ond dröm.
Hörrni, vi har en drömfinal här som pågår. Det står 5-5 mellan Peter och Paulina och frågorna är slut så det är dags för en utslagsfråga.
Yes.
Oj, 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 oj.
Och då blir det en sport.
Nej.
I fotbolls-VM, hur många procent av straffarna i straffavgörande går i mål? Och ja.
Du blir en procent alltså.
1%.
Hur många går i mål?
Av dem, alltså själva i straffsparksavgöranden.
Ja, det brukar ju vara...
Vad tar du på, Nina?
Nej, men...
Räknar de alla?
Ja, jag sitter här och räknar. Men vadå, vad ska inte Peter säga först? Men jag tror ju att det är... Jag kommer inte säga en. Jag kommer invänta Peter.
Peter, säg först du då.
Jag inväntar Paulina.
Okej, hur som har vinner Tove?
Nej, men vänta lite.
Rycker segern ur händerna på er.
Nej, men det brukar väl vara... De spelar 5 i taget, om jag inte missminner mig.
Ja.
Och det är ju väldigt svårt att fånga en straff.
Och Håkan Mild missade sin, 94. Så du börjar räkna då.
Och hon, Rapinoe, missade sin.
Ja.
Och så att det är när de... Det brukar vara en på de där 5 som inte går i mål.
Mm.
Så jag säger... 82%.
82%. Vad säger Peter?
72.
Peter är närmast i 70,3%. Grattis Peter.
Tack.
Hur känns det här? Solsken och seger.
Ja, stort. Även om jag måste faktiskt medge att du var väldigt sträng när Pauline inte fick rätt för klassicismen.
Nej, men det var jag verkligen inte.
Nej, men klassicistisk stil är faktiskt något annat än nyklassicism. Alltså, visst är det så, Andreas,
så
att stil är när man härmar någonting och nyklassicismen var en stilriktning i sin egen rätt. Har jag rätt?
Det vet jag inte.
Men varför är det så himla fel då?
Därför att jag säger det, jag är enväldig domare. Och ni konstvetare ute...
Enväldig och enfaldig.
Får gärna skriva om detta. Hörrni, nu tappar vi tempo här, känner. Det här var allt jag hade att erbjuda. Är ni nöjda, Tove?
Mycket nöjd.
Mycket nöjd. Hur gick det tävlingen?
Det gick som det brukar gå.
Ja.
Jag låter mina medarbetare glänsa.
Precis, Paulina, du fick glänsa men inte för mycket. Det är väl ganska lagom.
Nej, men alltså min strategi är ju liksom att svara på allt.
Mm.
Fast ibland...
Det är ju en ganska dålig strategi. Så
ja, men ibland går det för fort.
Mm. Peter, så du har ju lite aura av en sån vars helg hade kunnat bli förstörd av att förlora på sån här fråga. Så jag är glad att du vann.
Jag har väldigt många auror. Ja.
Så är det. Då ska vi tacka lyssnarna för idag. Och så ska vi då tipsa om att Paulinas text kommer dyka upp i poddflödet nästa vecka. Som man får lyssna på.
Och sen kan vi väl tipsa också om att försöka leta rätt på Life of Brian och se om man kan streama den så att ni förstår vad vi skämtar åt hela tiden. Nu är jag inte säker på att det finns en helt osensurerad version kvar. Det är nog till rätta lagd version som ligger där, men det är sevärt i alla fall.
Men titta inte på Twin Peaks.
Nej.
Apropå det.
Ni har lyssnat på ledarredaktionen en fot från svenska bladet.
Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Jag ser att Paulina ser helt chockad ut just nu. Jag vet inte vad jag har gjort med det. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens stackars producent som ska försöka få ihop mitt baklängesprat till någonting hörbart. Han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.